السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل والإخلاص. آمين. Vi fortsätter att läsa utvalda stycken från den välsignade boken Lataif al-Ma'arif av al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Och han säger här den fjärde sammankomsten, där vi talar om de tio sista dagarna av Ramadan. Och det är dessa dagar som vi nu befinner oss i. Och han nämner där hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam om dessa tio dagar kom in, så brukade han dra åt sitt höftskynke, vara vaken på nätterna och väcka sin familj. Och det här är det ordalaget som finns hos Bukhari. Och i Muslim, ahya al-layl, yani han var vaken på natten, väckte sin familj. Wajadda wa shadda al-mi'zar, yani tillägget är där, wajadda, yani han kämpade extra mycket och spände åt höftbältet. Och i en riwaya i Muslim så sa Aisha radiyallahu anha, kan Rasulullah alayhi salatu wassalam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade kämpa dessa 10 dagar mer än vad han kämpade i vanliga fall. Ja. Så dessa dagar är dagar av ijtihad, där man då ska kämpa och sträva extra mycket för att komma nära till Allah Azza wa Jal och att få möjligheten att dyrka Allah Azza wa Jal under natten av Laylatul Qadr, som är bättre än 1000 månader. Och då säger här författaren att profeten alayhi salam brukade särskilja dessa 10 dagar under Ramadan med gärningar som han inte gjorde resten av månaden. Och från dessa gärningar är vad som nämndes i hadithen Ihya al-Layl, att han vakade på natten. Och denna nattvaka, han nämner här Ibn Rajab att det finns 2 tolkningar. En av dem är att man är vaken hela natten. Och den andra tolkningen är att man är vaken den största delen av natten. Och han nämner sin argument på detta. Ja. Ja. Och vissa av salaf tolkade Ihya al-Layl som att stå i bönen halva natten. Den som står i bönen halva natten har stått i bönen, han har vakat då hela natten. Ja. Och han säger författare, vi har nämnt liknande från Aisha radiyallahu anha, där hon säger till exempel att profeten al-Islam brukade fasta hela Sha'ban. Och vi vet att han fastade yani nästan hela Sha'ban. Men man kan säga så på arabiska för att avrunda. Yani majoriteten av en månad. Och det finns också från Aisha radiyallahu anha att hon sa, jag känner inte till att profeten al-Islam har stått i bön en hel natt fram till morgonen. Yani vilket stärker åsikten att vad som menas med att han vakade hela natten inte betyder att han stod i bön hela natten, utan en stor del av natten. Det är mer än vad han brukade stå i bön alayhi salatu wassalam. Ja. En annan sak som han också gjorde under dessa 10 nätter som han inte brukade göra annars var att väcka sin familj till bönen. Ja. Och han nämner här hadith Abi Dharr, att då profeten al-Islam bad med dem Laylat 23, den 23, den 25 och den 27. Zakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu layla. Nam. Så nämndes det att han specificerade den 27 med att kalla på sin familj. Och han säger att det här bevisar att det är extra viktigt och betonat att man då ska väcka sin familj, och speciellt under de udda nätterna där man det finns större chans att det är Laylatul Qadr. Och han nämner också här ett citat från Sufyan al-Thawri där han säger: "Ahabbu ilayya idha dakhala al-ashr al-awakhir an yatahajjad bil-layl wa yatahajjad fi." Yani vad jag tycker om att göra dessa 10 nätter är att man ber, yani nattbönen. "Wa yunhidha ahlahu wa waladahu ila as-salah in ataqu dhalika." Och man väcker sin familj och sina barn till bönen om de klarar av detta. Och så säger han, det har blivit autentiskt berättat från profeten alaihissalam att han brukade väcka Fatima och Ali radiyallahu anhuma på natten och säga: "Ala taqumani fatusalliyani." Ska ni inte stå och be? Och han brukade också väcka Aisha radiyallahu anha på natten då han var färdig med sin tahajjud och ville göra witr, yani för att hon skulle be tillsammans med honom. Och han nämner också att det har nämnts tarib, yani en uppmuntran i att väcka sin familj till att be bönen, yani generellt, och det är också utanför Ramadan, hadithen om att skvätta vatten i ansiktet på sin fru och tvärtom, att kvinnan skvätter vatten i ansiktet på mannen. Han nämner också från Imam Malik i hans Muwatta att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, då han brukade be nattbönen "Ma sha Allah an yusalli", så mycket som Allah ville att han skulle be, tills det var halva natten, då väckte han sin familj till bönen och han säger "As-sala, as-sala", och så läste han den här versen: "Wa'mur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha", och beordra din familj med bönen och härda och var tålmodig i detta. Surah Taha 122. Ja, så det är sunna då. Att väcka sin familj så att de är delaktiga i detta goda. Och inte missar Laylat al-Qadr. Utan också får en liten del av bönen. Han nämner också ett väldigt fint uttalande från Habib ibn Muhammeds fru. En av salaf. Hon brukade säga på natten: "قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل." Hon brukade säga att natten är på väg mot sitt slut och framför oss har vi en lång väg och våran provision är lite. "وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا." Och de frommas karavaner har redan gett sig iväg före oss. "ونحن قد بقينا." Och här är vi kvar. Yani vad det hon säger här, att det är lite kvar av natten och vi har en lång väg framför oss, yani till paradiset. Vägen dit är lång. "وزادنا قليل." Och det vi har med oss på denna resa är lite. Vi har inte mycket hasanat med oss. Och de frommas, de rättfärdigas karavan har redan gått. Vi har redan missat den. Vi var inte där på sahaba och tabi'ins tid, kallas. De är borta. Så låt oss då försöka gärna ta vara på den här tiden. En annan sak som också särskiljer dessa nätter är vad som nämns i hadithen att profeten alaihissalam brukade yashuddul mi'zar, yani spänna fast, dra åt sitt höftskynke. Och han nämner att det finns ikhtilaf i tafsir på denna del av hadithen. Och vissa säger att det är kinaya, det är en indikation på ashid jidduhu wa ijtihaduhu fil ibada. Att man kämpar och strävar extra mycket i sin ibada. Ja, och han säger att den här tolkningen och en annan tolkning också är att man lämnar kvinnor. Att man inte har umgänge. Att han lät bli att ha umgänge dessa 10 nätter. Varför? För att en riwaya nämner ju här: "Jadda wa shtadda al-mi'zar." Yani shtadda al-mi'zar ala jiddi. Yani så att han kämpade. Han var, vad kan man säga, var ivrig och kämpade och spände sin izar. Vilket betyder att det måste betyda två olika saker. strävade och kämpade och spände åt sin isar betyder någonting annat. Yani betyder att lämna kvinnor. Och det har också nämnts, han säger här, en konkret hadith i frågan från Aisha radiallahu anha och Anas ibn Malikin, där de förklarar det här med att han beännehu lem ye'wi ila firashi hatta yansalikh ramadan, att han inte la sig i sin säng tills ramadan var slut. Taib. Och vi vet ju att han gjorde i'tikaf de här 10 sista nätterna. Som han nämner här i nästa punkt, att profeten al-Islam brukade då för det mesta göra etikaf de 10 sista dagarna. Och den som gör etikaf får inte närma sig sina kvinnor bin nas wal ijma, med Koranen och konsensus. Taib. Sen nämner här författaren senare al-iqtisal, att vissa av salaf brukade också göra ghusl de här 10 sista nätterna. Och han nämner här från Ibn Jarir al-Tabari, den kända mufassir, som sa kanu yustahibbuna yaghtasilu kullu laylatin min layali al-ashr. De brukade se det som rekommenderat att göra ghusl alla dessa 10 nätter, de sista nätterna av Ramadan. وكان النخعي رحمه الله يغتسل في العشر كل ليلة. En stor imam från Salaf som heter النخعي brukade göra ghusl alla dessa 10 nätter. ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى ليلة القدر. Och vissa av Salaf brukade duscha och parfymera sig de nätter där det var större chans att det skulle vara ليلة القدر. Och han nämner från Zir ibn Hubeish som då brukade göra ghusl den 27 av Ramadan. Och han nämner också från Anas ibn Malikin radiyallahu anhu att om det var den 24 av Ramadan så brukade han göra ghusl och använda parfym och sätta på sig en hulla, en ett vackert klädesplagg överdelen, och en izar och en rida. Och morgonen när natten var slut så vek han ihop dem och klädde sig inte med dessa kläder fram till nästa år. Vilket också är en indikation på att vissa av salaf ansåg Laylat al-Qadr vara den 24 Ramadan. Okej. Och kan Ayyub al-Sikhtiyani yagtasilu Laylat 23 och 24. Och den kända imamen från salaf tabi'in Ayyub al-Sikhtiyani brukade göra ghusl den 23 och den 24, och han brukade ha på sig 2 nya thawb och istajmiru, och istijmar, yani att använda rökelser så att man doftar gott. Och han säger Laylat 23 hiya laylatu ahli al-Madina, den 23 i natten av ahli al-Madina, yani den natten då ahli al-Madina ansåg att det var Laylat al-Qadr, yani många av de lärda där i. والتي تليها ليلتنا يعني البصريين اكتن شفياده الى النتن دو في بصريين ترور ات ليله القدر. وكان حماد بن سلمة رحمه الله كان ثابت, وقال حماد بن سلمة كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان احسن ثيابهما ويتطيبان. حماد بن سلمة رحمه الله سيرت ثابت البناني وحميد الطويل, stora imamen från Salaf, brukade ha på sig sina vackraste kläder och parfymera sig. Och de brukade också parfymera moskén den natten där man trodde att det var Laylat al-Qadr. Och قال ثابت كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم. يعني han säger här att Tamim al-Dari hade en mantel, ett vackert klädesplagg som han hade köpt för 1000 dirham. Och han brukade ha på sig den här hullan natten där man trodde att det var Laylat al-Qadr. Så han säger här, för tabayyana Det framstår klart av detta att det är rekommenderat under dessa nätter när man tror att det är Laylat al-Qadr att rena sig och att klä på sig vackra kläder och att ta på sig parfym, yani ghusl, parfym, vackra kläder. Och han säger på samma sätt som dessa saker också är rekommenderade under andra stora högtider, al-Ayad, yani al-Jum'a och al-Ayad, på fredagar och på våra id. Och han säger också att det är också rekommenderat att ta på sig sin zina, sina vackra kläder under våra vardagliga böner. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, khudu zinatakum inda kulli masjid, att ha era vackra kläder vid varje bön. Masjid betyder här bön. Yani kläder fint vid varje bön. Wa qala ibn Umar, Allahu ahaqqu an yutazayyana lah. Och Ibn Umar sa att Allah är mer berättigad att man gör sig vacker för honom. Yani vissa tvärtom. De har på sig fina kläder när de går ut. Och när de ber hemma med vilka kaoskläder som helst. Eller? Du har en fin thob hemma som du ber med. Om du ber hemma. Om du går till moskén. Försök att be med finaste kläderna. Eller hur? Och därför ibland man förvånas över folk som kommer till moskén. Och ber med korta byxor och kort t-shirt. Och du ser halva rumpan på personen nästan. Och musbil, smutsiga kläder. Vad är det? På sig en klädkatastrof. Man kommer till moskén. Verkligen opassande. Och sen säger här Imam Ibn Rajab en till vacker sak. Han säger att den yttre skönheten kan inte fullbordas så länge man inte fullbordar den inre skönheten. Yani, du duschar, du har parfym, du har finaste kläderna. Du är fin utåt. Men den här yttre skönheten kommer inte vara fullbordad så länge du inte fullbordar den inre skönheten. Och hur förskönar man sitt inre? Han säger bitawba wal inaba ila Allah ta'ala. Genom att göra tauba och el inaba betyder att vända sig åter till Allah. Att komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tathiruhu min adnasi dhunub. Och att tvätta sig från syndernas smuts och onda konsekvenser. För han säger en person som har ett vackert yttre och ett förstört inre kommer inte gynnas av denna yttre skönhet. Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr. Då Allah azza wa jall nämner den yttre skönheten, eller klädseln, som döljer våran aura. Men då säger Allah sen, وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٍ. Att den bästa klädseln är klädseln av taqwa. Och klädseln av taqwa handlar inte om din thawb, eller dina byxor, eller dina skor, eller din imama. Utan det handlar om ditt inre, ditt hjärta. Hur pass rent är det i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger också här att en person kan inte ens tala med en kung, en konung privat, förutom om han fixar sitt inre och sitt yttre. Han förbereder sig själsligt och också kroppsligt. Så hur ska vi då förbereda oss inför Malik al-Muluk, Allah Azza wa Jal, konungarnas konung, som känner till Sirru wal-Akhwa wal-akhfa, det uppenbara och det dolda. Och Allah azza wa jalla kollar inte på vårat utseende, utan han kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Så den som står inför Allah subhanahu wa ta'ala, låt han då försköna sitt yttre med vackra kläder och sitt inre med klädsel av taqwa. Och det är en viktig punkt, att man som muslim inte bara blir förblindad av det yttre. Och det har man sett ibland vissa som fokuserar jättemycket på det yttre men glömmer bort det viktigaste, som är den själsliga aspekten av islam. Hjärtat, att rena sina hjärtan, att rena sin själ. Eller hur? Allah azza wa jall, som den hadith, kollar inte på våra utseenden. Den bästa hos Allah är inte den som är starkast, den som har snyggaste kroppen, den som har dyraste thoben, den som har mest pengar på banken. Det är inte han som är bäst hos Allah. utan den som är bäst hos Allah Azza wa Jalla, den som har mest och bäst taqwa i sitt hjärta, eller hur? Så det är det man ska arbeta på, att rena sitt inre. En annan sak som också är rekommenderat dessa 10 nätter är eller i'tikaf, att hålla sig i moskén om man har möjligheten. Och han nämner här hadith som finns i Bukhari Muslim från Aisha radiyallahu anha, att profeten alaihi salatu wassalam brukade göra i'tikaf de 10 sista nätterna av Ramadan tills Allah tog hans liv. Och i Sahih Bukhari från Abi Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah alaihi salatu wassalam brukade göra i'tikaf varje Ramadan 10 dagar. Och när det var det året då Allah azza wa jalla tog hans liv, så gjorde han i'tikaf 20 dagar. Ja. Och han säger att profeten alaihi salam gjorde i'tikaf de här 10 dagarna i sökandet och strävandet efter Laylatul Qadr. Qat'an li ashghalihi wa tafriran li balihi. Yani, inte bara att man strävar efter Laylatul Qadr under dessa 10 nätter, men genom att gå in i moskén och att hänge sig helt och hållet till dyrkan, så vad kan man säga, tar man frigör sig från alla andra bekymmer och besvär, så att man kan fokusera helhjärtat på sökandet efter Laylatul Qadr. Och att han säger också takhalliyan li munajati rabbih wa dhikrih wa du'a'ih, att också vara i ensamhet då man åkallar Allah azza wa jall, minns honom och dyrkar honom. Och han nämner också att han brukade ha en hasir, yani som, vad heter det, en palmmatta som han har vävt för att avskärma sig från folk. Yani i moskén, inte bara att du gör i'tikaf framför folk, utan du har en liten avskärmad del så att du verkligen kan vara ensam och avskärmad från andra människor. Och därför var också vissa av salaf på åsikten som Imam Ahmed, att al-mu'takif, den som gör i'tikaf, inte ska beblanda sig med folk. Hatta wala li ta'lim al-ilm. Inte ens att han ska beblanda sig med folk för att lära ut kunskap. Genom en sheikh gör i'tikaf i moskén, då var Imam Ahmed på åsikten av att han ska inte ens sätta sig att undervisa, utan han ska bara göra dhikr, dua och läsa Koran. Och inte ens, han säger, iqra Koran. Imam Ahmed var också på åsikten att han inte ens ska lära ut Koran, utan han ska bara fokusera på sig själv och läsa de här och göra dhikr och dua de här 10 nätterna. Och han nämner också här att denna i'tikaf är al-khalwatu al-shar'iyya. Och det är viktigt. Vissa ahlul bid'a från sufister, de har någonting de kallar för khalwa. De säger att jag ska vara ensam med Allah. Och, alltså utanför Ramadan, de går och låser in sig i ett rum någonstans och kommer ut efter en vecka eller månad eller någonting och säger att khalas, jag har nått till högsta nivåerna och liknande saker. Och det här är batil. Det är batil. Varför? För att en person som gör så kommer inte gå och be jama'a i moskén. Vad är man för wali? Vad är man för wali till Allah Azza wa Jalla om du hör adhan och inte går till moskén och sitter i ett rum inlåst? Det här är självklart en innovation. Så därför gör man i'tikaf i moskén, så att man också ber en jama'a och en jum'a tillsammans med muslimerna. Okej? Okay? Så att om någon person pratar om khalwa, så är den islamiska khalwan eller i'tikaf. Och det finns ingen annan khalwa i islam som är rekommenderad. Och han nämner ett citat här från Ibn Abbas om en man som fastar på dagarna och han ber på natterna, men han går inte till jumma och al-jama'a. Och då så sa Ibn Abbas, huwa finnar. Han är elden. A'udhu billah.
Kan du säga den där igen?
Man frågade Ibn Abbas om en man som fastar på dagarna och ber på nätterna. Wa la yashhad al-jum'a. Men han bevittnar inte fredagsbönen wal-jama'a, eller de vanliga 5 bönerna i moskén. Och då så sa han, huwa finnar. Han är elden. Och det är också så här sufi-grej. Du tror att det är bättre att sitta hemma inlåst i ett rum än att gå till moskén. Det är bättre att gå till moskén. Eller hur? Wajib att gå till moskén om du bor i ett land där det finns adhan och moské. Du måste gå och be jamaa. Kan inte be hemma. Det är kvinnor som ber hemma. Hänger du med? Men de, tyvärr, shaitan lurar dem att hitta på innovationer och lämna obligatoriska saker. Så han säger att den khalwa som är lagstiftad för denna umma är al-i'tikaf i moskén. Och speciellt under Ramadan och speciellt under de 10 sista dagarna, så som profeten Muhammed brukade göra, alayhi salatu wassalam. Och sen talar han här om lite visheter kring i'tikaf. Som vi nämnde innan, att den som då gör i'tikaf, han har hängett sig helt och hållet åt Allah subhanahu wa ta'ala. Och distanserat sig från allting som kan distrahera hans hjärta. Och fokuserar på att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har inga andra bekymmer och tankar än Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som ska göra Allah nöjd över honom. Så han säger här en väldigt vacker definition av al-i'tikaf. För att se om vi kan översätta den. فَمَعْنَا الْاِعْتِكَافِ وَحَقِيقَتُهُ قَطْءُ الْعَلَائِقِ عَنِ الْخَلَائِقِ لِإِتِّصَالِ بِخِدْمَةِ الْخَالِقِ. نعم. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. Så han säger att den riktiga definitionen av al-i'tikaf är قَطْعُ الْأَلَائِقِ عَنِ الْخَلَائِقِ, att man bryter banden med folk. لِإِتِصَال بِخِدْمَةِ الْخَالِقِ, för att hänge sig helt åt att tjäna skaparen. Och ju mer en person känner Allah subhanahu wa ta'ala och älskar Allah azza wa jall och är, yani känner al-uns bihi, yani känner sig nära till Allah azza wa jall, så kommer detta att få personen att lättare kunna avskärma sig från andra för att hänge sig i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. En person som har svag iman och inte känner mycket kunskap och så vidare, han har svårt för detta. Att vara själv och hänge sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Men den som är nära till Allah kommer att njuta av det. Kommer att njuta av att dyrka Allah azza wa jall i ensamhet. Ja. Så Laylat al-Qadr är en väldigt unik natt. Och han säger här: ja, Laylat al-Qadr lil'abidin ashhadi. Och ni som dyrkar Allah, bevittna Laylat al-Qadr. Ja, aqdam al-qanitina irka'i li rabbiki. Och ni fötter som står i dyrkan till Allah, gör ruku till eran herre. Wasjudi. Ja, al-sinatu sa'ilina, juddi fil mas'alati wajtahidi. Och ni som kämpar i att be, kämpa extra mycket i eran bön till Allah subhanahu wa ta'ala, yani dua till Allah azza wa jall. Och han säger också här väldigt fint: ja men da'a umruhu fi la shay'in istadriki ma fataka fi laylat al-qadr fa innaha tahsabu bil umr. Subhanallah. Vilken fayda. Han säger: och du som försummat och slösat bort ditt liv i vad som inte gynnar dig, istadriki, yani börja om på nytt. Börja om på nytt under laylat al-qadr, för det räknas som en livstid. Yani vad han säger här: om en person försummat sitt liv, 60-70 år, han var ta'ban, långt borta från Allah, dyrkade inte Allah, men subhanallah, han kommer tillbaka till Allah azza wa jall under Laylat al-Qadr. Och vad är hans belöning? 80 år plus av dyrkan. Så att det är verkligen en tidpunkt där man ska passa på att vända sig tillbaka till Allah Azza wa Jal. Han nämner också här från Imam Malik där han säger Bellarani, det har nått mig. Och generellt när det finns i hadithen Bellara så tyder det på att kedjan är avbryten, men i alla fall det är något som finns i Mu'atta Imam Malik. Han säger att det har nått mig att profeten a.s. fick se åldrarna och livslängden av de som levde före oss. Auma sha Allahu min dhalik. فَكَنَّهُ تَقَاسَرُ أَعْمَارُ أُمَّتِهِ. Och då var det som att han såg att åldern och livslängden på denna umma är väldigt kort. Och att vi inte skulle uppnå samma saker som de tidigare oss fick uppnå. De som levde länge. Och då så gav Allah Azza wa Jalla oss Laylatul Qadr som är bättre än 1000 månader. Och han nämner också att detta har berättats från Mujahid. Att profeten a.s. nämnde en man från Bani Israel som tog på sig sin rustning och sina vapen och kämpade, yani gjorde jihad i 1000 månader. Yani folk förut levde längre än oss. Och då så förvånades muslimerna över den här mannen och då sände Allah Azza wa Jalla ner den här versen, den här sura Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Så då säger här Imam Nakhai att göra goda gärningar under denna natt är bättre än 1000 månader. Jag är bara det här som berättas. Att det fanns folk före oss. Och ni vet, de levde längre. Adam a.s. levde cirka 1000 år. Noah a.s. levde cirka 1000 år. Vissa personer levde 100-tals år för innan oss gärning. Och som han alla ägnade flera 100 år till att dyrka Allah Azza wa Jal. Här var en person från Bani Israel som gjorde jihad i mer än 80 år. Och då kommer muslimerna och tänker, hur ska vi ens kunna komma i närheten av den här mannen? När denna umma som profeten sa a.s. dess ålder är cirka 60-70 år. De flesta som lever. Och den här personen gör jihad i mer än 80 år. Och då alhamdulillah, Allah Azza wa Jal uppenbarade Laylatul Qadr. Och gav oss den här gåvan. Där gärningarna mångdubblas så otroligt mycket. Och som vi sa innan, gärningarna mångdubblas minst 10 gånger. Allting gott du gör. Men subhanallah under Laylatul Qadr mångdubblas i plus, yani mer än 83 år. Och han nämner också hadith Bukhari Muslim där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Att det som står under Laylatul Qadr med iman och hopp på belöning kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Och också i Musnad Imam Ahmed så säger profeten alaihissalam man qamaha ibtigaaha, det som står under Laylatul Qadr i strävan efter denna natt, thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kommer då att bli förlåten för sina tidigare och kommande synder. Och han nämner också från Juwaybir som sa qultu lidh-dhahhak, en stor imam från Selef. Vad säger du då om kvinnan som har blödningarna efter födseln? Eller kvinnan som har sin period? Eller personer som är resande eller sovande? Har de någonting gott från Laylatul Qadr? Och då så säger han na'am. Kullu man taqabbal Allahu amala sayu'tihi nasibahu min Laylatul Qadr. Varje person som får sina gärningar accepterade har sin del av Laylatul Qadr. Yani kommer att belönas från Laylatul Qadr. Och sen säger han något jätteviktigt. Han säger ikhwani, mina bröder, el mu'awwal ala al qabul la ala al ijtihad. Han säger, vad är det som räknas i Laylatul Qadr? Det är att få sina gärningar accepterade, inte bara att sträva och kämpa och göra mycket. Vad är det som räknas i slutändan? Att det du gör accepteras, eller hur? Inte att du tröttar ut dig och du inte får någonting tillbaka. Så Så han säger här då att vad som räknas är att få gärningarna accepterade, inte själva ijtihad. Wal i'tibar bi birr al-qulub la bi 'amal al-abdan. Och det som räknas är hjärtats fromhet och inte kroppens rörelse. Och han säger rubba qa'im hadhuhu min qiyamihi as-sahar. Det kan hända att en person inte får ut någonting annat från sin nattbön än trötthet. Och det här har nämnts i en hadith. Och rubba sa'im, kanske den som fastar inte får ut någonting annat från sin fasta, än törst och hunger. Än för att det handlar inte bara om de yttre gärningarna, det handlar om hjärtats gärningar. Det är de viktigaste. Att man har ikhlas till Allah Azza wa Jal, man har ittiba till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Så han säger här, kam min qa'imin mahrum wa min na'imin marhum. Hur många finns inte som står och ber, men han är mahrum. Han är, vad heter det på svenska? Yani han nekas. Mahrum, yani han har inte fått någonting. Taib. Och hur många finns inte som sover, men han är marhum. Han har Allahs rahma. Hada na'im qalbuhu dhakirun. وَهَذَا قَائِمٌ قَلْبُهُ فَاجِرٌ. Han säger, den som sover och ligger ner, hans hjärta är i ständigt minnandes av Allah Azza wa Jal. Medans den som ber, hans hjärta är syndigt och ont. Så det här är en jätteviktig tankeställare. Och det betyder inte att man ska ta lätt på att göra goda gärningar, men det betyder att man ska lägga störst fokus på vad? På det inre, det själsliga. Att det handlar inte bara om de här rörelserna. Jag bad 11 raka, jag bad 2 timmar. Tayyib, men när du gjorde sujud, var ditt hjärta närvarande? När du hörde Koranen reciteras, försökte du begrunda vad imamen läser? Eller du lämnade Taraweh, om man frågade dig vad läste imamen, du säger, jag vet inte. Vilken sura, vilken ayah, vilken, jag vet inte. Lyssna, ta åt det. Gör sujud. Yani, tänk dig att du står inför Allah Azza wa Jal, eller hur? Ka'annaka tara, som att du ser Allah Azza wa Jal, eller att han ser dig. Och be med inlevelse. Ödmjuka dig, gråt för Allah Azza wa Jal, gör tauba. Säg Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, och så vidare. Men ibland, subhanallah, man är ghafil, yani man är borta. Och det är fel. Och ännu värre om man har yani, ria, eller hur? Eller ondska i sitt hjärta. A'udhu billah. Så jätteviktigt att man renar sitt inre. Och han säger sen, walakin al-abdu ma'murun bis-sa'i fi iktisab al-khayrat wal-ijtihad fi al-a'mal as-saliha. Men i slutändan så är också tjänaren beordrad i att kämpa i att uppnå så mycket gott som möjligt. Och kämpa i att göra goda gärningar. وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Och Allah kommer att underlätta vad varje människa blev skapt för. أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ. Vad beträffar de goda människorna så kommer Allah att underlätta för dem gärningarna till gott. Och de onda människorna, för dem kommer Allah att underlätta gärningarna av de onda människorna. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Och ni känner till versen från surat al-Layl, där Allah säger att den som är generös och ger, han har taqwa och han tror på det goda. Fasanu yassiruhu lil yusra, för honom kommer vi att underlätta det goda. Wa amma man bakhila wastagna, med den som är snål och anser sig vara oberoende. Wa kadhaba bil husna, och han förnekar det goda, förnekar nästa liv. Fasanu yassiruhu lil usra, för honom kommer vi att underlätta det dåliga. Så han säger, فَالْمُبَادَرَ الْمُبَادَرَ إِلَىٰ اِغْتِنَامَ الْعَمَلِ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ. Så الْمُبَادَرَ يعني skynda er i att ta vara på vad som finns kvar från månaden. فَعَسَىٰ أَنْ يُسْتَدْرَكَ بِهِ مَا فَاتَ مِنْ ضِيَاءَ الْعُمُرِ. Kanske personen kommer att ta igen det han har missat från livet. Subhanallah. Vi ska läsa lite för nästa stycke också. Kapitlet om de 7 sista dagarna. förra kapitlet var de 10 sista. Här är de 7 sista dagarna. Han berättar från Ibn Umar, hadith Bukhari Muslim, att en man från Sahaba såg Laylat al-Qadr i drömmen och att den var i de 7 sista nätterna. Och då säger Rasulullah alayhi salatu wassalam, jag ser att era drömmar har, yani, vad kan man säga, ni har alla drömt samma sak, yani flera av sahaba, eller era drömmar är sanna, yani att Laylat al-Qadr är i de 7 sista dagarna. För man kan mutaharrian, så den som verkligen är mån om denna natt ska då söka den i de 7 sista nätterna. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i Sahih Muslim så sa profeten alaihissalam, iltamisuha fil ashr al awakhir, sök Laylat al-Qadr i de 10 sista nätterna. Men om ni är svaga, så låt er inte missa de 7 sista nätterna. Och egentligen, vi kommer läsa lite stycken härifrån. Och det finns massa, massa åsikter. Och jag vet inte om ni minns Bulugh al-Maram. Hur många åsikter nämnde Imam Ibn Hajar om Laylat al-Qadr? 40 åsikter. 40 qawl. När är Laylat al-Qadr? 40 åsikter. Okej? Okay? Vi kommer läsa lite. Men i slutändan, inshallah, Laylat al-Qadr är de 10 sista nätterna. Okej? Okay? Det, inshallah, vi är överens om. Okej? Okay? Och alla andra åsikter är svaga. Okej? Okay? Sen de starkaste åsikterna att det är de ojämna nätterna. Och de 7 sista nätterna. Det vill säga, yani, vad blir det? 23, 25, 27, 29. Okej? Okay? Men han kommer också nämna sen här att det börjar regna, va? Att det beror på hur man räknar. Det beror på hur man räknar. Om man räknar bakifrån hur mycket som är kvar av månaden, som vissa av Salaf gjorde, då kan Laylat al-Qadr vara under de jämna nätterna också. Det kan vara den 24, den 26 och den 28. Taib. Wallahu alam. Och vi kommer nämna lite såna här intressanta åsikter, inshallah. Men han talar väldigt mycket om detta. Men med några hadither i ämnet. I Bukhari nämns det också hadithen fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan, att det är under de ojämna nätterna av Ramadan. Och vissa hadithen nämner också här han sa iltamisuha fi tis'in yabqina, sök Laylat al-Qadr då det är 9 dagar kvar. Det vill säga natten till den 21. Eller 7 nätter kvar. Eller 5 nätter kvar. Eller 3 nätter kvar. Eller sista natten. Ja, det vill säga natten till den 21, 23, 25, 27, 29. Och den hadithen är sahih. Den finns i Musnad Imam Ahmed. Och han säger här Ibn Rajab att dessa hadither, han nämner flera hadither, indikerar på att Laylat al-Qadr inte är ila annaha fi sabil awakhir, yani i slutändan så kommer man fram till att Laylat al-Qadr är under de 7 sista nätterna, yani vi finner inte att profeten Al-Islam har sagt någonting mer utöver detta, utan det är under de 7 sista nätterna och sen självklart under de ojämna. Och han nämner också att det här använder också vissa som bevis på att Laylat al-Qadr är den 23 eller 24 eller 25 av Ramadan. 23 eller 25. Att det är starkare att den är 23 och 25 än 21. Okej? Okay? Wallahu alam. För att den 21 är inte en av de 7 sista nätterna. Okej? Okay? Men också en annan fajda som Imam Nawawi och Ibn Hajar också kommer fram till, och många andra imamer, det är att alla dessa hadither, vissa nämner datum och så vidare, det man kommer fram till i slutändan är att Allah alam Laylatul Qadr förflyttas. Alltså den är inte den 23 varje år, eller 27 eller 29, utan den kan hoppa. Ett år 27, ett år 25, ett år 23 och så vidare. Okej? Okay? Och från Allahs hikma med att han har dolt den här natten är för att vi ska kämpa hårdare. För om vi visste 100% Laylatul Qadr är den 27. Okej? Okay? Som du många tror, och inshallah det är starkaste åsikten, men vi är inte 100% säkra. Men om vi vore 100% säkra, du skulle se moskéerna vara fulla, eller hur, 27. Och resten av Ramadan, de skulle vara inne i halvtomma, eller hur? Så alhamdulillah att vi inte vet. Det är från Allahs hikma att profeten Aisam glömde bort. Han fick veta, men han glömde bort det. För att vi ska kämpa extra mycket alla dessa 10 nätter. Okej? Okay? Han nämner också att Imam Malik var på åsikten anna tasi'a leilatu ihta wa ashrin wa sabi'a leilat nam. Imam Malik var också på den här åsikten då. Det han nämnde här att det imamerna var på, vissa imamer var på åsikten av att det beroende på hur man räknar, om månaden är 29 eller 30 dagar, det som vi nämnde innan, att vissa var då på åsikten av att ojämnt kan vara beroende på hur många dagar som är kvar av månaden. Wallahu alam. Han nämner också att vissa av salaf brukade göra ijtihad och kunde kämpa extra mycket natten till den 24 Ramadan. Och här har vi ett jämnt datum, eller hur? 24. Och det har berättats från Anas och Al-Hassan. Och det berättas från Al-Hassan att han sa: jag kollade in solen i 20 år. Yani Ramadan. Du vet, solen efter Laylatul Qadr. Jag kollade in solen morgonen efter den 24 Ramadan, och varje år gick den upp yani utan solstrålar, den var matt, som det har beskrivits i hadithen. Och det här såg han i 20 år. Så därför var vissa av salaf på åsikten av att Laylatul Qadr är den 24. Och det berättas också från Ibn Abbas att han ansåg att den var den 24, wallahu alam. Men han säger till Mahfud, det som är mer korrekt från Ibn Abbas, är att han sa att det är den 23. Ja. Och vi nämnde också hadithen innan om att Allah azza wa jalla sände ner Koranen den 24 Ramadan. Och när sändes Koranen ner? Laylatul Qadr, eller hur? Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Och hadithen säger att Koranen sändes ner den 24. Okej? Okay. Så det är också ett väldigt starkt argument på att Laylatul Qadr kan vara den 24. Wallah. För då om man räknar, beroende på hur man räknar månaden, då kan den 24 räknas som den 23. Alltså det blir ett ojämnt datum. Wallah. Och han säger att det finns en stor ikhtilaf om när det är Laylatul Qadr. Och han nämner massa åsikter. Vissa säger att Laylatul Qadr har slutat, den finns inte kvar. Det var under profetens tid, alltså sen är det slut. Men det är självklart en felaktig åsikt. Och vissa var på åsikten att Laylatul Qadr är var 7:e år. Men han sa det också berättas med en svag kedja. Vissa säger att det är en gång om året, en här fick kulli sena. Och den korrekta, alltså att det är någon dold natt under hela året. Alltså utanför Ramadan. Okej? Okay? Ja. Ja, någon, bara en hemlig natt under året. Allah, vilken. Det är en åsikt. Och el-jumhur, majoriteten säger att den är i Ramadan varje år. Okay. Och vissa säger att den kan vara under hela månaden. Vissa att den kan vara under de första nätterna. Det kan vara i hälften av månaden. Ja, det är en massa olika åsikter, men han säger till el-jumhur, majoriteten begränsar Lailatul al-Qadr till de 10 sista nätterna av Ramadan. Och sen har de olika åsikter i vilken av dessa nätter som är störst chans att den är på. Och det berättas från al-Hassan och al-Imam Malik att man ska söka den i alla 10 nätter. Taib. Jämna och ojämna. Och han säger vissa av... från våran medhab håller också denna åsikt att vara korrekt, yani Imam Ahmeds medhab. Och det är bara det som är säkrast. Det är också det vi säger till folk. Be alla 10 nätter. Gör inte som vissa, du går bara och ber 23, 21, 23, 25, 27. Eller vissa går bara och ber 27, eller hur? Ja. Tänker jag ut mitt. Gå och be alla. Och inshallah då har du bett Lailatul Qadr. Garanterat. Inshallah. Ja, så han säger att beroende på det här med jämn och ojämn. Om månaden är full eller inte full. Så att det här nödvändiggör att man gör ijtihad i qiyam. Både jämna och ojämna nätter. Och han säger sen att till aktharun, majoriteten, aktharun bel ba'du layali arja. De säger att vissa nätter är större chans än andra nätter. Och de säger att det är då de ojämna nätterna, yani generellt. Och sen vilka av dessa ojämna nätter, där har de olika åsikter. Vissa säger den 21, och det här är det som är känt från Imam Shafi'i. Och han baserar sig på hadith Abu Sa'idin. Vi har nämnt den innan. Och det nämns också från Imam Shafi att han säger att man ska söka Lailatul Qadr natten till den 21 och natten till den 23. Ja, och då Imam Shafi säger att Allah har de starkaste hadithen är att det är den 21. Fi Lailat Ihda wa Ashrin wa Lailat Thalatin wa Ashrin och 23. Och det har också nämnt, säger han här, den 27, den 24, vad är det? 17, den 17, 17, 24, den 27 och så vidare. Alltså det här är Imam Shafi's citat då. Men att han lutade åt att det verkar vara den 21 eller 23. Och han nämner också att det berättas från Ali och Ibn Mas'ud att den ska sökas den 21 och 23. Och det berättas också en annan åsikt från Imam Shafi'i att det är störst chans att det är den 23. Och det här är åsikten av Ahlul Medina. Yani de lärde i Medina. Wa hakahu Sufyan al-Thawri an Ahlul Mecca wal Medina. Och Sufyan nämner denna åsikt också vara starkaste hos Ahlul Mecca. Att det är vilken natt? 23. Och det berättas från Ibn Abbas och Aisha att de brukade gärna vakna och be extra mycket den här natten. Och det är också åsikten av Makhul. Och det berättas också från Rishdin ibn Sa'd från Zuhra ibn Ma'bad. Han nämnde den här berättelsen att han fick ihtilam. Och han var på de var ute på jihad. Han var på en båt. De var yani, där al-kufr. Han fick ihtilam. De var ute på havet. Och det här var den 23. Natten till den 23 Ramadan. Så han gick för att göra ghusl. Och ramlade ner i havet. Och han fann att det salta havet var sött. Okej? Okay? Yani saltvattnet var sött. Så han ropade på sina kompisar. För att berätta för dem att jag var i sötvatten. Wallahu alam. alla fall hur pass autentisk den här berättelsen är, men alla fall intressant i alla fall. Och han berättar också här från Sahih Muslim att profeten al-Islam sa beträffande Lailatul Qadr: jag såg att jag gjorde sujud morgonen därpå i lera, yani gegga eller lera. Och morgonen till den 23 Ramadan hände detta. Det regnade och profeten al-Islam gjorde sujud i lera. Så, vilket också stärker att det är den 23. Och vissa håller då åsikten att det är den 24, som vi nämnde, Hassan och Ahlul Basra. Och det berättas också då från Anas och Humeid och Ayub och Thabit brukade samlas för att be dessa nätter, gärna 23 och 24. Och vissa var på åsikten att det är den 27. Och sen talar han jättemycket om, ja, det är massa åsikter här, så vi hoppar över det här. Och avslutar med att nämna här. Man säger här kortfattat, vad är det man ska göra Lailatul Qadr? Man ska självklart be. Hadithen som vi nämnde, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Så han säger att stå i bön i det man ska göra. Salah. Taib. Och en annan sak man också ska göra är dua. Då profeten sen beordrade Aisha att göra dua. Och han berättar här från Sufyan al-Thawri som sa att dua tilka al-layla ahabbu ilayya min as-salah. Sufyan ansåg det var bättre att göra dua än salah Lailatul Qadr. Han sa här, qala wa idha kana yaqra wa huwa yad'u wa yarghabu ila Allah fi ad-du'a wal mas'ala la'allahu yuwafiq. Intaha. Yani att han, om han verkligen gör uppriktig dua till Allah, kanske han får det han ber om. Och så säger han här vad han menar: anna kathrat ad-du'a afdalu min as-salah allati la yukthiru fiha ad-du'a. وَإِنْ قَرَأَ وَدَعَ كَانَ حَسَنًا. Det var det han säger här, Sufyan. Man ska inte misstolka. Han säger att en person som gör dua, mycket dua, är bättre än en person som ber och inte gör mycket dua i bönen. Men om en person ber och gör mycket dua i bönen, så är det självklart bättre. Hänger ni med? Och det är också en råd till våra imamer nu inshallah de här nätterna, att man kanske gör lite längre sujud. Hänger med? Man kanske säger till folk, gör mycket dua i sujud. Ja. Eller qunut också. Salaf brukade göra qunut de här sista nätterna. Så att man säger till folk, gör lite extra dua. Ja, ni lägger till kanske 5 minuter sammanlagt på hela salat. Det är khair, alhamdulillah. Och det är oftast lättare för folk att göra sujud än att göra stå, eller hur? Så om man gör lite längre sujud, så är det mashallah hasan. Och han säger också här att profeten al-Islam, när han gjorde tahajjud, när han läste i bönen i Ramadan, så läste han qira'a murattala. Han läste lugnt, sansat. Och vid varje vers av rahma så stannade han upp och bad om Allahs rahma. Och vid varje vers av straff så sökte han Allahs skydd. Så han enar här mellan att be och att läsa och att göra dua och att reflektera. Mashallah. Yani, hur var profetens bön al-Islam? Det var recitation, qira'a, och det var bön, och det var dua, och det var ett tafakkur, att man reflekterar, vilket man gör om man läser lugnt. Och många människor, som vi sa, de missar allt det här. De ber snabbt. Qira'a, laysa murattala. De bara rabblar genom orden. Och då kommer du absolut inte hinna någon dua, du kommer inte alls hinna någon tafakkur, reflektion över Koran. Och han säger att det här är den bästa av gärningar under de 10 nätterna, wallahu alam. Yani att be lugnt och att reflektera. Och vissa av sällan får också på åsikten att dagarna, de 10 sista dagarna, är som nätterna. Man ska kämpa under dagarna också. Och det här var åsikten av Shabi. Och Shafi'i säger också, han säger, jag استحب ان يكون اجتهاده في النهار كاجتهاده في لياليها. Jag anser att man ska kämpa lika mycket på dagarna som på nätterna. Yani under alla dessa 10 dagar. Wallahu a'lam. Och sen sista punkten för idag. Du'an. Som profeten a.s. lärde till Aisha. Den kände du'an. Då hon sa: om jag vet att det är Laylatul Qadr, vad ska jag då säga? Då sa han: du ska säga Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Och han säger här att al-afu, Allahumma innaka afun, in Allahs namn, Allah han är al-afu. Han säger al-afu, al-afu min asma'illahi ta'ala, är från Allah ta'alas namn. Wa huwa al-mutajawiz ani sayyi'at ibadihi. Vad betyder al-afu? Al-afu, det betyder den som överser sina slavars synder, sina tjänares synder. Yani al-afu betyder att överse. Yani den som förlåter och överser. Al-mahi li-athariha anhum. En annan innebörd, att han överser, yani, och han suddar bort dess athar, det vill säga dess spår. Han suddar bort syndernas spår. Yani att man skrivit ner att du gjort synden, och så vidare. Skrivit ner att du kanske ska få straff för den här synden. Allt det här suddas bort. Okej. وَهُوَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. Som hadithen säger: إِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْوَ. Och alla tycker om att förlåta. Alla tycker om att förlåta sina tjänare. Och han tycker också om att hans tjänare ska förlåta varandra. وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَعْفُوَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُ. Alla tycker om att förlåta oss, att överse våra synder, och han tycker om att vi överser varandra i fel som vi har gjort mot varandra. فَإِذَا عَفَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَمَلَهُمْ بِعَفْوِهِ. Så om vi förlåter varandra kommer Allah att behandla oss med hans förlåtelse. Hänger ni med? Kan vi ha tudin tudan? Att, vad säger Allah Azza wa Jal? وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Yani förlåt och överse, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Yani så som vi är mot folk är Allah mot oss mångfaldigt mer, eller hur? Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ha rahma mot folk, Allah kommer ha rahma mot dig. Så Allah tycker om att vi förlåter varandra. Och gör vi det, får vi Allahs förlåtelse. وَعَفُّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عُقُوبَتِهِ. Och Allahs förlåtelse är mer kär till honom än hans straff. Men Allah Azza wa Jal föredrar att förlåta än att straffa. Subhanallah. Så verkligen en vacker dua att säga dessa sista nätter av Ramadan. Och han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att be om al-afu under Laylatul Qadr efter att man har gjort ijtihad och man har kämpat och gjort så mycket gott under de här 10 nätterna. För att al-arifin, de som känner Allah subhanahu wa ta'ala, yajtahiduna fil a'mal thumma la yarawna li anfusihim 'amalan saliha. Allahu akbar. Yani frågan är här: du gör mycket gott, du fastar på dagarna, du ber på nätterna, varför skulle du be om förlåtelse? Han säger varför? För att en person som verkligen känner Allah azza wa jall och känner sin egen status och vet hur miskin han är och hur mycket brister vi har, kommer i slutändan inte se att han har gjort, kommer inte tycka att han har gjort någonting alls. Hänger ni med? Yani den som kämpar och strävar och ber, han tänker i slutändan: subhanallah, jag kunde ha gjort så mycket mer, jag har så mycket brister, jag är så dålig. Och därför ber han Allah Azza wa Jal om förlåtelse. La yarawna li anfusihim amalan salihan wa la halan wa la maqalan fayarji'una ila su'al al-'afw. Yani de anser sig inte vara någonting och därför vänder de sig till att be Allah Azza wa Jal om förlåtelse. Kahal al-mudhnib al-muqassir. Samma som en person som fallit kort och syndat. Och han säger här ett vackert citat från Yahya ibn Mu'ad: Laysa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi min Allahi al-afu. Yani En person är inte kunnig om Allah. Om hans slutliga hopp inte är att få Allahs förlåtelse. Han ser alltid sina brister framför sig och hoppas på Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.